Hallå på er, alla vänner till podden. Det är nu officiellt kval- och slutspelstider som råder i Hockey Sverige. Och med det ska jag för första gången 2024 hälsa er hjärtligt välkomna till Hockeypuls Extra. Den del av podden som kommer hålla ett järngrepp om varenda händelse i SHL, SDHL och Svenskan kommande månader. Ni som var med i fjol vet ju exakt vad som väntar nu. Det blir nattinspelningar, det blir bilpoddar, intervjuer och självklart alltid högaktuella gäster som hjälper mig och er lyssnare fram under den här extra våren. Och en nyhet för den här vårsäsongen är att ni, förutom mina kollegor på Expressen och Borgen News Local, kommer få höra två bekanta röster på återkommande basis. Den ena heter Harald Lyckner, han hoppar in i avsnittet alldeles strax. Och den andra heter Johan Hedberg som är med mig just nu. Så Johan, hur känns det att kliva in som gästexpert här i Hockeypuls?
Jo, men det är väl, det är kul. Jag har lite tid över just nu, så att det är väl roligt att få vara med och göra någonting på dagarna i alla fall.
Mm, och joina mig i podden. Och jag tror att många är nyfikna på hur ditt liv har sett ut sedan du lämnade Örebro. Så vi kan väl börja där innan vi kastar oss över SM-slutspelet och kvalet HV71 Oskarshamn som vi ska prata med dig om. Hur har det varit egentligen?
Jo, men det var bra. Det är väl fel att säga att det var bra än. Det är klart att det är tråkigt att lämna sitt jobb. Men samtidigt har jag också fått en chans att göra saker som vi inte haft möjlighet till förut. Så vi har rest lite grann. Vi var till Thailand en sväng. Det var alla svenskarna pratar så gott om. Så vi drog dit i par veckor. Och sen har jag faktiskt varit uppe på vänder i Åre på lite skidåkning. Det är någonting som man har drömt lite grann om när jag spelat och tränat, att kunna få den möjligheten att åka upp i fjällen. Så det har varit skoj. Annars så går väl livet sin gilla gång. Mycket hockey på tv, så kolla med jour med allt som händer.
Mm. Och apropå Thailand, jag driver ju någon tes om att det har börjat bli ett poppis resmål igen. Jag tänker att det kanske pikade slutet 90 och under 00-talet, men att det har börjat komma starkt nu under tidigt 20-tal. Vad tänker du om det? Håller du med eller?
Jag kan inte svara på det. Jag tror att jag är liksom lite vill sena på bollen här. Jag vet att folk, det känns som att folk har åkt till Thailand så länge vi har varit i USA i alla fall, att folk har fram och tillbaka inte, och alla snackar så gott om det. Så att, men du har säkert bättre koll på Thailands åkande än vad jag har. Men nu har jag i alla fall varit där.
Okej, men har du börjat kika på något boende i Ängelholm då?
Ja, nej, det har jag däremot inte gjort. Mm-hmm. Nej.
Okej, så det är inte klart med Rögle BK som du har rapporterat om. Jag tror att Sportbladet skrev 99% säkerhet så hamnar Johan Hedberg i Ängelholm. Men du säger vad då om de uppgifterna?
Ja, nej, men det var nog lite förhastat på de tangenterna, ska jag säga. Det är klart, jag har varit och träffat Rögle, men de har säkerligen träffat fler än jag. Och de har en process som de går igenom, liksom många andra klubbar som nu letar nya konstellationer av ledare och spelare. Så nej, det finns absolut ingenting att rapportera på den fronten.
Men hur ser du på din närmsta tränarframtid då? För som jag har förstått på dig så vill du fortsätta inom det här yrket. Och du sa ju det efter att du fick sparken av Örebro, att till nästa arbete, då ska jag göra kollen bättre helt enkelt. Jag ska ha fler möten med GM, sportchef, och jag ska liksom lära känna klubben på ett ännu bättre sätt innan jag hoppar på någonting. Så vad prioriterar du just nu i jobbsökandet, skulle du säga?
Nej, men just att skaffa mig information och veta att vi har samma bild av situationer, och att den klubben som är intresserad av att plocka in mig vet vad jag kommer med, vad jag står för, vad jag vill göra. Att jag vet vad klubben står för, vad de vill göra, vad deras målbild är. Så att man kommer in med samma målsättning och samma målbild, det tror jag är enormt viktigt. Och det är väl det som jag försöker fiska med så mycket information som möjligt av med de klubbar jag har talat med. Som det, att de vet vad jag gör för någonting och vad jag vill göra. Och så att det sammanstrålar med deras bild och deras förhoppning att deras lag ska utföra, så att säga.
Men mellan tummen och pekfingret då, hur många klubbar rör det sig om som du har haft en dialog med?
Ja, det beror på hur långt du håller de fingrarna i så här.
Är det 1-5 eller snackar vi ännu fler?
Oj, nej, men jag pratar med fler än 5. Sen, så att det är väl lagom spektrum.
Men ge oss en inblick här, är det framförallt riktat mot SHL då? Är det även Hockeyallsvenskan, andra europeiska klubbar, kanske någon organisation bort i NHL? Hur ser det ut?
Ja,
Typ så.
Kanske. Typ så. Nej, det har varit lite allt möjligt faktiskt. Så det har inte riktigt varit den här situationen heller att man inte vet riktigt vad jag ska göra. För när jag la av så halkade jag in på det yrket ganska, ganska naturligt. Och sen har det liksom rullat på i stort sett. Nu har det öppnat upp sig en del andra idéer och tankar. Folk som har kommit med lite olika propåer som jag har tagit i beaktan.
Nu blir jag nyfiken här.
Ja, men vi skulle inte snacka om mig, sa vi. Vi skulle snacka om annat.
Jo, vi kommer till det lite senare. Sista frågan, innan du får axla rollen som gästexpert fullt ut i Hockeypuls podcast. Vill du ta med dig en assisterande tränare som du känner sedan tidigare in i nästa klubb? Jag tänker en Örjan Lindmark exempelvis. För det hade du inte i Örebro. Där fanns det ju två assisterande tränare sedan tidigare.
Men jag skulle säga så här, det är inte nödvändigtvis någon holding point så, utan det är snarare att jag hinner träffa och diskutera med så att jag vet att vi har samma bild av vad vi vill göra, att vi står för samma saker och vi kan enas om ett sätt att spela, att hålla oss till både klubb och spelare. Det tycker jag absolut är viktigast. Sen om det är någon person som jag känner sedan förut eller inte, det har mindre betydelse. Självklart är det en trygghet att kunna gå in med människor som man har jobbat med förr, men det är absolut ingenting som jag står och faller med, utan snarare att man får träffas och diskutera och se till så att man är kompatibla med varandra. Jag tror att lag känner också av att ledarkonstellationer drar åt samma håll, att man har samma bild på saker och ting, så att där tycker jag att det är viktigt.
All right, då släpper vi din tränarkarriär för tillfället i alla fall och sen så blickar vi ut över Hockeysverige. Det var en högdramatisk avslutning på SHLs grundserie, framförallt där vid play-in-sträcket. Nu blev det Luleå, Timrå, Rögle, Örebro som fastnade där på 7, 8, 9 och 10 platserna. Och jag skulle vilja ställa en ganska öppen fråga till dig här, Johan. Om man tittar på, från Färjestad i toppen på första platsen ner till Oskarshamn. Över de här 52 omgångarna, vilka lag eller vilken förening tycker du har stuckit ut allra mest i positiv bemärkelse då?
Det är ju olika lite om man tänker på de förutsättningar och vad man går in med för utgångsvärde, ingångsvärde. Men jag tycker ändå att jag imponeras av klubbar som Färjestad, Bäck och Skellefteå som år efter år nu står för trygghet, en hög standard, en soliditet i spel och förening. Så jag skulle nämna någon av de tre. Och varför inte ta Färjestad då, som vann serien?
Mm. Lite tråkigt svar kan jag ändå känna här. Det finns ju tre överraskningslag som jag ser det. Linköping, Leksand och Modo. Placerar sig på platser som väldigt få hade kunnat ana när serien startade i september. Kan du inte rangordna de här? Vilka tycker du har överraskat allra mest då, om vi ska gå från guld till bronsplatserna?
Men jag hade nog en ganska hög förväntan på att Leksand skulle kunna vara där uppe. Jag tycker att de har ett väldigt solidt hockeylag, väldigt duktiga hockeyspelare. Så att det är väl ingen större överraskning med att de hamnar så pass högt upp i tabellen.
Trots allt som hände i somras, alltså vi vet ju styrelsekaos och det var skador på nyckelspelare, en osäkerhet kring Björn Hellqvist. Jag kände att de där sakerna kanske kommer att sippra in i omklädningsrummet. Hade du någon känsla kring den biten?
Men jag tror inte att det påverkar så mycket som man kanske som gemene man tror. Att spelarna åker runt och funderar på vad som händer i styrelserummet. Det är ingenting som jag upplever faktiskt som spelare eller ledare att man funderar så mycket på. Utan vi vill spela hockey framförallt. Sen får de som är tillsatta att göra sina jobb på den biten. De får sköta det på bästa sätt. Som hockeyspelare har man så pass fullt upp att fokusera på sin egen prestation. Så att jag tycker inte att det är någonting man... Så i alla fall minns jag la någon vikt vid, varken som spelare eller ledare, utan det går i ett. Och jag vet som tränare så har du verkligen huvudet fullt med saker som ska göras dagligen och hinner inte fundera så mycket på vad som händer ovanför mitt huvud.
Mm. Men det lät som att Leksand var på tredje platsen då, över de största överraskningslagen här i SHL.
Ja, det ska jag säga. Då sätter jag Linköping i mitten. Mm. Tycker också att de har ett gediget lag. Många skickliga hockeyspelare. Fantastiskt bra målvakt. R ska jag kanske säga också. Jag tycker att Myrenberg gjorde gjorde en jättefin match.
Du som har koll på den biten. Du har ju varit målvakt i januari i herrans massa år och i landslaget också. Ser du Myrenberg som 1A, 1B inom en snar framtid i SHL. Att han kanske måste flytta på sig och lämna Linköping för att verkligen kunna ta det där ansvaret som en första keeper någonstans i ligan. För Högberg kommer ju ha den de närmaste åren. Han har ju nyss förlängt sitt kontrakt till 2028 här utan några outs för spel i Europa.
Ja, samtidigt tycker jag att man ska inte ha så bråttom heller. Jag tycker att han är på en bra plats i en stad han känner till, i en organisation som känner till honom. Oavsett när han får sin chans att axla en första spade, så tror jag att han kommer många år framför sig att vara där. Så att, jag försöker vara den så pass vuxen och mogen i de här diskussionerna. Man ska inte ha så bråttom, oavsett om det är från pojkled eller juniorled, eller om man är 22-23 år i SHL. Du har många, många år framför dig. Så att, sitt lugnt i båten. Mm-hmm.
Jag anklagade dig för att vara gubbe här när vi smsade tidigare under dagen om när vi skulle spela in och vilka ämnen vi skulle ta upp och så vidare. För då skickade du bara en tumme som respons på allt jag drog iväg till dig.
Men jag körde ju bil.
Ja, okej. Okay. Nej, det får du inte avslöja här, att du smsar när du kör bil.
Nej, nej. Jag sa till i mina AirPods, skicka en tumme upp.
Okej. Okay. Jag menar, du är 50 bast. Du borde kunna kommunicera bättre än bara genom tummar, känner jag, Hedberg.
Ja, absolut. Jag ska bli bättre. Ja. Jag ska börja med dina 4-5 utropstecken istället. Så, vilket jag kan ifrågasätta.
Det är ju bara 65-plussare som kommunicerar så. Med många utropstecken eller frågetecken efter det man skriver. Eller att man bara skriver utan punkter också, har jag märkt. Min morsa gör exempelvis så. Hon avslutar aldrig någon mening. Utan det kan komma ett långt, långt sms. Där det, alltså, meningsuppbyggnaden är ju totalt hopplös också. Och inga punkter. Så man vet inte riktigt vad hon vill få fram.
Svårläst, känner jag då.
Ja, så kan man säga. Okej, vad sa vi här då? Leksand, Linköping, 3-2, och då blir det Modo högst upp på pallen.
Ja, jag är imponerad av Modo. Jag tycker de har gjort det jättebra. Jag tycker att Kalin och sitt gäng där från han och Hinken har gjort det metodiskt bra på, utan att liksom gå... De behöll stommen av det allsvenska laget, tycker jag, och man försökte spela på ett positivt, underhållande sätt.
Förlorade kanske inte sin bra identitet från hockeyallsvenskan, kan man säga.
Nej, och det är det som lätt att man måste göra, att man vet att okej, nu kliver upp en division, vi måste in med nytt folk, vi kanske måste lägga åt ner på defensiven, vi måste ändra det spel och det DNA som vi står för. Jag tycker att man inte gjorde det till i mångt och mycket, utan det är klart man tajtade till på vissa saker, men det var en frejdig kul hockey att se. Jag tycker att de var roliga att underhålla och se på Modo.
Mattias Kalin hade ett svar som piggade upp, tycker jag, för några omgångar sedan när min kollega Johan Svensson ställde en fråga på en presskonferens, att säga, men blir det slutspel för er, måste ni inte börja tajta till försvaret då? Alltså, ibland rinner det ju bara iväg i era matcher, och Kalin sa att ja, men alltså, vi är ju inte det typet av lag. Vi ställer inte upp i mittzonen, utan vi har vårt sätt att spela ishockey på. Det här är vårt DNA och det måste vi på något sätt följa. Hur många tränare tror du går bort sig i det där när man är nykomlig, att man måste på något sätt anpassa sig till SHL istället för att bara köra på i sitt eget spår som Modo har gjort den här säsongen?
Jag tror mycket beror på starten också. Får du en tuff start där liksom du känner att du blir utspelad i en nivå för högt upp och man känner att nu måste, oj då, det var bättre än vi trodde. Modo fick en gynnsam start, var med och kände att det här kan vi fixa. De fick bra utväxling på sina killar från allsvenskan som var skickliga. Många av dem hade ju fått en SHL-chans ändå om inte Modo hade gått upp med det laget. Så att det fanns folk som var SHL-kaliber, det var jag inte fundersam på. Men ändå, du ska in med en trupp som i mångt och mycket var allsvensk. Så att jag tycker att det var starkt, och att de höll linjen och inte vacklade från den. Så att det beror på. Men jag tror också att det är en väldigt enad front från toppen till botten av det laget. Att vi kör vår sak, vi tror på den och vi håller fast vid den.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Och de förlorade ju den där slutspelsplatsen med minsta möjliga marginal till Örebro, din tidigare klubb. Och de kommer ju möta Luleå här i bäst av 3 i åttondelen. Vad känner du för Örebro säsong, du som har varit inne i den där föreningen och jobbat under hösten. Det blev en 10:e plats i slutändan. En missräkning får man väl ändå säga, med tanke på förväntningen inför säsongen.
Ja, förhoppningen var ju större att man skulle ta nästa steg. Och det var väl förhoppningen både från klubben och min sida som tränare vid den tiden. Sen gick inte saker och ting som vi hade hoppats på. Det är, väldigt, det är en väldigt, väldigt bra liga, det ska man veta. Det finns det små marginaler, mycket som ska passa in. Men jag tror att i slutändan nu som jag lyssnade på Niklas igår på intervjun också, att de är nöjda att få den här chansen att kunna spela vidare. Och jag är glad för killarna som jag såg verkligen ville fortsätta säsongen. Ett jättebra gäng, oerhört fina grabbar i omklädningsrummet där, så att kul för dem.
Jag fattar att det här kanske blir en känslig fråga för dig som varit huvudtränare för klubben så pass nyligen, men de har ju valt att peta Mattias Bromé och Filip Holm under de sista två grundserieomgångarna. Man kan tänka sig att de kommer fortsätta med den taktiken här över play-in också. Det är ju killar som tjänar, vad det sägs i alla fall, mellan 600 och 650 000 kronor per månad tillsammans då. Hur ser du på det där egentligen?
Ja, det där är ju, jag tycker att det är faktiskt en av de frågor som jag kanske kommer passa på. Jag vet ju vad jag gör. Jag vet inte hur Niklas tänker och hur Nyman och Tobbe och allihopa där inne i rummet tänker nu, vad de känner. Men de har säkert sin anledning till att agera som de gör. Sen finns det alltid folk som har tyckt annorlunda. Det gör det oavsett vad det gör för någonting. Så att jag kan bara säga att jag tycker att både Filip och Mattias är jättebra killar som vill vinna. Så att oavsett när de kommer in igen så är jag övertygad att de kommer göra ett bra jobb.
Du, nu tycker jag att vi ska börja tippa lite här. För vi har ett möte mellan Luleå och Örebro i ena åttondelen. Och i den andra väntar Timrå mot Rögle. Och det är rätt fascinerande faktiskt. För tittar man till de möten som har skett i grundserien mellan de här klubbarna, så är det faktiskt plusstatistik för Rögle, 9:e laget. Örebro som slutar på en 10:e plats. Mot Luleå och Timrå här. Örebro har faktiskt 4 av 4 vinster mot norrbottningarna. Och Rögle har 3 av 4 segrar mot Timrå. Tror du att sånt spelar roll när slutspelet väl startar? Att man har en historik av segrar under grundserien?
Jag tror att det hjälper att veta att det spel som du spelar fungerar mot en viss motståndare. Att du har ett litet övertag så. Sen behöver det inte påverkas mycket. Det kommer en kort intensiv serie med 2 lag som i alla fall i Örebros fall. Och även Rögles fall som har liksom stridit in på kniven här. Så att de kommer komma in med kanske både lite utmattning men även en mental aspekt som jag tror är viktig. Jag tror att den första matchen här kommer bli otroligt viktig. Bägge serierna, den som tar den tror jag kommer stå som vinnare i bägge serierna.
Ja, och det är de sen sidor lagen som börjar hemma torsdag kväll. Och sedan så är det hemmamatcher för Luleå och Timrå lördag måndag. Jag säger Luleå-Rögle vidare här. Vad tänker du då? Och jag ska bara motivera lite snabbt varför jag tror att Ängelholmarna nyper den där kvartsfinalplatsen. För de har haft en positiv trend här i några veckor. Jag tror det är 3 raka segrar och det är bara Färjestad, Frölunda och Leksand som har en bättre form över de 5 senaste matcherna. Samtidigt som Timrå vacklar ordentligt. Jag tror inte de har en 3-poängare sen om det är 24-25 februari. Och enda segern här på slutet har kommit mot Oskarshamn. Det var på övertid dessutom. Så jag sätter ett stort frågetecken vid Timrå just nu. Som jag förstår kan vara en otäck motståndare i ett slutspel. För de har ju spets framåt med Hansel, Dahlén, Pettersson och så den där superkedjan med Lander, Hollander och Vedin. Så det finns ju offensivt sprängkraft verkligen. Men jag tror att Rögle, de har hittat någonting här på slutet som gör att de kommer nypa den där platsen i slutändan.
Ja, sen man kommer in i en positiv trend. Och egentligen det du vill göra i slutspel att komma in och känna att du är på väg uppåt. Så att det är en jättepositiv sak för dem. Däremot, precis som du säger, jag tycker att Timrå visar den sången både förmågan att spela en offensiv hockey och en defensiv hockey. Det var stunder under säsongen som man totalt stängde ner sin motståndare. Så att, ja, med oerhört ovissa serier, bägge två. Jag tror att det kommer bli tillknäppt. Även fast Rögle och Timrå har en större chans att kanske öppna upp det lite mer Och ja, det kan bli lite mer frejdigt där.
Tror du... Nu sa du aldrig vad du tippade, va? Vilka som ska gå vidare?
Jag sa att de som vinner första matchen går vidare. Så, men, så att jag passade på frågan.
Ja, du måste klämma ur ett svar här. Vilka tror går vidare från play-in-spelet?
Ja, men jag tror att Rögle och Örebro ligger bra till.
Okej. Okay. Så då är det alltså, jag tror det är för första gången i åttondelsfinalernas historia som båda de sämre sidorna lagen skulle avancera därifrån i så fall. Det hade ju varit häftigt faktiskt. Och då är det ju en kvartsfinal de i så fall landar, och det blir mot Färjestad och Växjö. Vi vet sedan tidigare att det är Skellefteå, Linköping och Frölunda, Leksand i de två andra. Och vi kan väl stanna till lite vid dem också. Jag tycker ju att Frölunda-Leksand, alldeles oavsett vilket motstånd Färjestad och Växjö får, så tycker jag att det är den kvartsfinal som kittlar allra mest. Det är två stora klubbar, massiva följen, framförallt i Leksands del då. Och de har inte stött på varandra i slutspelssammanhang sedan 1996, såg jag. Så jag tror det kommer spraka om den här kvarten. Vad är din känsla?
Jag var för övrigt med i den serien.
Jaha, du var det?
I torska. Så att vi torskade Rutte som avgjorde på matchen, minns jag. Det har jag för mig. Ja. Men jag tror också att den blev bra. Jag tycker att jag såg Leksand Frölunda för några veckor sedan, och då var Leksand bra. Så att den är oviss. Jag tycker att Frölunda också har ett lag som bevisar också växt under säsongens gång. Och jättefin vår sida här. Strömball har kommit igång. Lasse Johansson tycker jag är min ögon ligans bästa målvakt.
Du håller honom före Marcus Högberg?
Ja, men det gör jag. Mm. Det är den som jag hade valt att gå in med om jag hade valt mellan de två.
All right. Frölunda, som du nämner, de har haft en positiv trend under vårsäsongen. Och det är ganska ovanligt för att det kommer från göteborgarna. För ser man till de senaste 4-5 åren, sedan Roger Rönnbergs manskap vandrar SM-guldet 2019, så har de ju ofta startat serierna på ett bra sätt och sen fallerat fullständigt efter nyår där någon gång. Tror du att det är en ren slump här att Frölunda har vänt på den där utvecklingen, eller ser du någonting i laget eller hos tränarna eller deras spelsätt som gör att de har kommit väldigt starkt på slutet?
Man kan ju, här har det varit en generationsväxling, många unga killar som kommit in. Kan det gå slentrian i säsongen? Man har ett veteranlag, absolut. Visst kan det göra det. Det kan vara både positivt och negativt. Men det är väl det enda jag kan säga som är skillnaden egentligen. För Örna har varit ganska stabila med sin trupp också under många år. Nu har det skett stora förändringar på kaptensbiten. Och Joel vet ju alla vad han har gjort under alla årens lopp här. Och man lägger över nu på Max och resten av gänget som har gjort det fantastiskt bra, tycker jag, Bårdsson. Jag tycker också man har fått bra utväxling med många unga killarna. Så det blir spännande att se. Den är väldigt oviss.
Mm. Och jag menar, snackar man inte för mycket, eller för lite rättare sagt, om Max Fribergs säsong? För jag menar, den där kaptensbinden som sitter på hans arm eller set på bröstet, rättare sagt, eftersom att det är ishockey vi pratar om. Alltså, det har blivit en sån smärtfri övergång från Joel Lundqvist. Och tittar man till hans personliga säsong. Jag vet att vi satt i Strömstad i augusti månad och pratade om så här. Ja, du har aldrig klivit över 30-poängsträcket. Är det en individuell målsättning med den här säsongen? Du har aldrig liksom nosat på 20 mål i SHL. Och nu när jag läser hans rader. Han gör 16 mål. Han gör 43 poäng på 51 matcher. Samtidigt som han har det tyngsta ansvaret i laget genom att vara kapten. Alltså Max Friberg för mig, det är en topp 10-spelare i SHL den här säsongen faktiskt.
Jag är bunden att hålla med dig. Jag tror att alla coacher skulle vilja ha Max Friberg i sitt lag i SHL. Det är en kille som också vet ger allt varje dag, om det är så, oavsett om det är sommarträning eller om det är träning eller om det är match, så vet att du har en kille som kommer gå i bräschen för ditt lag. Och det är någonting som man också önskar, att man får med sig just det drivet inifrån, kravställningen inifrån från gruppen. Och kommer den från toppen, så är det så mycket lättare för alla andra att följa med.
Ett annat högintressant element här i den kvartfinalen för Frölunda och Leksand är att båda två avslutar grundserien på ett formidabelt sätt. 5 raka segrar för Leksand som tar 15 poäng på de där 5 matcherna, och Frölunda precis bakom är 13 pinnar över de 5 senaste. Så det är två formstarka gäng som möts här också. Och jag skulle inte alls bli förvånad om det blir 7 matcher av den här serien. Vad tänker du?
Nej, men det mesta talar för det. De ligger, kommer direkt efter varandra i tabellen. Liknande formkurva. Två lag som har en positiv trend. Däremot så för Leksands del så är det ju dags att vinna en runda nu. Det är ju några år sedan, så att man går in med en stor tillförsikt och en stor glädje i Leksand att verkligen på chansen att komma in och spela slutspel igen.
Mm. Ja, jag har för mig att det är 21 år sedan Leksand spelade kvartsfinal. De har ju brakat ur åttondelen här några gånger på slutet. Eller i och för sig, de hade en kvart mot Örebro. Ja. Så här, de hade ju, precis, det var ju en kvart mot Örebro där det blev 4-0 i den kvarten. Mm. Vad var det för siffra jag hittade där då? Jag får kika på det efter podden.
Och så ber om 97 så, då slog vi ut Malmö i kvarten och torskade mot Färjestad i semin.
Så var det, ja. Får vi se om det blir en semifinalplats här för Leksand. Skellefteå och Linköping då? Det är faktiskt som så att Linköping, de har inte vunnit upp i Västerbotten sedan 2 februari 2019. Det är 5 år sedan. Och det kommer de ju behöva göra här eftersom att Skellefteå har hemmaplansfördel. De har 4 fighter i sin hemmaarena. Och jag tycker den här kvartsfinalen, alltså Skellefteå, de har några tunga skador just nu. Framförallt Jonathan Poda som kan missa hela slutspelet. Men Linköping samtidigt, de har haft en sån fin säsong. Tror du liksom att det finns en belåtenhet som finns i gruppen och liksom ligger över hela staden här? Att ja, men vi löste en slutspelsplats för första gången sedan 2018. Vi är rätt nöjda med att vara här och att det talar för Skellefteå.
Jag skulle inte säga att det talar för Skellefteå, för det tror jag verkligen inte. Utan det här är det som alla brinner för. Du vill spela slutspel, du vill komma in och vinna. Och speciellt de har en hel del nordamerikaner i sitt lag som har matade med det DNA att det är championship som gäller. Sen tycker jag att Skellefteå är ett otroligt gediget lag. De spelar med väldigt, väldigt mycket fart. Det som de spelade i slutspelet i fjol också visar att de kan klara av fysiskt tungt spel. Jag tror att i den serien går Skellefteå som favorit, men det kommer bli intressant. Linköping kan stänga ner en match och de har otroligt vast kontringsspel med skickliga målskyttar, så att det blir kul att se.
Ja, och sen undrar jag om de inte har en av de bästa centrallinjerna i SHL. Alltså, tänk dig Högberg, Fantenberg, och sen kan vi ju slänga in, ofta brukar man prata centra där såklart med centerlinjen, men en Tyretti eller Patrick Russell eller Brock Little. Alltså det är, jag menar, hur många målvakter och backar håller du före Marcus Högberg och Fantenberg? Du nämnde Lasse Johansson, men jag tror att du har Högberg på andra platsen bland keeprarna. Och hur många backar är egentligen bättre än Fantenberg? Det är kanske en eller två i serien.
Joel Persson ska hålla upp det, Pudas.
Ja, men sen då? Då är det en diskussion om tredjeplatsen, kan jag tycka.
Ja, men det finns många duktiga backar, men självklart de har en bra, om du kallar det centrallinje, eller en stomme att bygga på som hjälper de andra killarna att falla på plats. Jag tycker att de har fått ut mycket också av killar som Myrenberg på backen. Jag tycker han har gjort en jättefin säsong. Så att de har växt med ett känns som ett gediget och välmående Linköping.
Mm. Och vi ska avsluta snacket med dig, Johan, och ta upp kvalet. HV71 Oskarshamn. Det startar ju fredag kväll. Och det här är fjärde gången ett negativt kval äger rum mellan lag 13 och 14 i SHL. Samtliga gånger har jumbon tagit hem det och säkrat SHL-kontraktet. Och Oskarshamn är ju på jumboplats just nu, så det kanske är en av få saker som talar för dem. För de har förlorat 3 av 4 matcher mot HV den här säsongen. En skrämmande dålig målskillnad där också med 22-11 i HVs favör. Sen var det ju en match som slutade 10-1 här som gjorde att det drog iväg såklart. Men det är ju, när jag tittade tillbaka på de tidigare kvalen så såg jag att det är faktiskt som så att ingen av de här förlorarfinalerna som det ibland kallas har gått till 6 eller 7 matcher. Timrå vann med 4-0 över Djurgården. Brynäs vann med 4-1 över HV71. Och i fjol så blev det också 4-1 till Malmö mot Brynäs. Tror du det handlar om att det är viktigt att få den där mentala pendeln att slå över till sin fördel tidigt in i serien. För då är väldigt, väldigt mycket vunnet. Att liksom man pressar verkligen det andra laget. Och att de måste börja ta segrar.
Visst, självklart. De här matcherna var 7 matcher är väldigt intressanta. Det är så otroligt mycket som kan pendla i en serie. Man tänker att ja, 1-0, det betyder inte så mycket. Men får du helt plötsligt 0-2 på dig, då börjar det kännas tungt. Får du tillbaka 2-1, ja men nu är man tillbaka igen. Och sätter vi 2-2 och press på dem igen. Så att det är väldigt mycket mentalt som sker i en serie. Jag tycker att det som talar för HV, förutom att de kanske är ett på pappret starkare lag, så har de också haft lite tid att förbereda sig på inför kvalet. De vet att de kommer att vara där och veta om ett tag nu. Och det är väl kanske skillnaden när man tittar på tidigare år, att där har lag 13 inte varit lika tydligt klart så tidigt som det var i år. Så att det har varit en lite mer av en chock eller en stor besvikelse att behöva spela den tuffa serien. Nu har HV haft lite mer tid på sig att förbereda sig. Vi kommer att spela kval.
Mm.
Och det tror jag kommer att hjälpa dem. Lite som lag 14 har vetat de andra lägen att vi kommer att förbereda oss för ett kval.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men det är ju en mindre önskvärd uppladdning ändå för HV71 som hade, jag tror var 9 spelare borta i den sista grundserieomgången mot Malmö. Sen hade nog en del kunnat spela om det var en avgörande match, tror jag. Men det är en Anton Strålman som är ett frågetecken. André Pettersson exempelvis. Och det är ju inga, alltså så här, det är inga fjärde kedjegnuggare som riskerar att missa delar av den här kvalserien mot Oskarshamn. Hur oroande tycker du att det är ur ett HV71 perspektiv här?
Det är klart inte optimalt om de missar, men samtidigt tittar på Oskarshamn så har de Karlqvist borta.
Mm.
Viktor Lodin har varit skadad.
Jag vill bara säga det, Lodin har börjat skata nu i alla fall, så det finns en förhoppning att han kanske kan spela ändå.
Mm. Men bägge lagen är i samma sits och det är otroligt viktiga pjäser för vem betyder mest för sitt lag. Anton Strålman för HV eller Karlqvist för Oskarshamn? Det är kanske svårt att säga och väga hit och dit, men det är viktiga pjäser åt bägge hållen som har saknats och kanske kommer att saknas. Men återigen, jag tror att målvaktsduellen kommer att vara otroligt viktig just framförallt i starten på den här serien och verkligen kunna ge momentum åt vänster eller höger.
Och där ger man väl förtroende till Dickov i HV71 och Langhammer i Oskarshamn, va?
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet faktiskt inte hur de tänker. Och det är inte omöjligt att det kan växlas. Det beror på hur det kommer gå. De har ju, alla målkna har ju spelat.
Mm.
Så att, ja, det blir intressant. Det är många variabler som ska in och sen har du storbror, lillebror, Småland.
Exakt.
Så att, mm.
Men det är ju, ja, det har ju varit sorgebarn för bägge klubbarna faktiskt när det kommer till målvaktsspelet här. Jon Ortio, sen han ju, ja, han har ju lämnats ensam väldigt många gånger också under den här säsongen när HV71-försvaret inte har hittat rätt i markeringsspelet. Nu Dickov har ju haft en fina siffror så han värvades in från Frölunda, så det var därför jag tänkte att de kanske kommer vilja starta med honom. Oskarshamn, Emil Kruse, han var het där under några omgångar i höstas. Mark Langhammer är väl en av de största floppvärvningarna i SHL 23-24 skulle jag vilja säga. Så det ska bli väldigt intressant att se om det är någon av de här målvakterna som kan klämma ur sig 92-93% som ofta behövs i sådana här avgörande match 7-serier. Jag tänkte på Oskarshamn där också, Johan. Tror att de pratar i termer som att men vi är den här fula ankungen i SHL. Det är vi mot världen. Ingen önskar oss i högsta serien. Att de använder det för att liksom ägga igång sig på något sätt.
Jag tror absolut. Jag tror att man försöker hitta halmstrån och saker som att bygga sig till identitet runt lite war cry. Man säger som att det här är vi, det här är det vi står för, och Oskarshamn har ju varit utdömda förr och lyckats, och Martin har gjort ett fantastiskt jobb under många år med det där laget och fått spelare att verkligen drivas och överprestera, så att Den är oviss. Jag skulle ändå säga att jag tycker att HVs manskap är vassare över fyra linjer. Så att det därför så lägger jag min röst på dem.
Okej. Okay. Då säger jag Oskarshamn att de stannar kvar i SHL. Så tycker vi lite olika här också, det är kul. Sista frågan du får innan vi ska koppla in Harald här i buren. Hockeyfällsburen. Ser man till de senaste tre kvalen mellan lag 13 och 14. Så förra året då var det ju Lukas Wärmblom, han vann skytteligan och var tungan på vågen offensiv sett för Redhawks. Adam Olas Mats som var fantastiskt fin också för Skånelaget. Backar vi ett år tillbaka, då var det Robin Hansel. Som var, ja, det är en av de bästa kvalinsatserna jag någonsin har sett i svensk ishockey faktiskt. Brynäs HV71, det första negativa kvalet mellan två SHL-lag. Då var det Emil Molin och Samuel Ersson som verkligen snodde rubrikerna. Vem tror du i HV71 eller Oskarshamn kommer bli den där frontfiguren, clutch player eller vad man nu vill kalla det?
Ja, men jag tror att i HVs fall, om André Pettersson spelar så är det han. Så kommer att leda sitt lag. Jag tycker att han, när han är med och är på topp så är han elit i ligan. När han visar att han är liksom på det humöret. I Oskarshamn så lägger jag mina pengar på Lodin om han är hel och kan spela. Jag tycker att han har också visat den toppkvaliteten som man eftersöker för att kunna liksom bära ett lag. Så att får bli de två då.
Snyggt. Då har du gjort debut här i Hockeypuls podcast som gästexpert. Gick väl bra tycker jag?
Ja, vi får ju se då. Det är ju första avsnittet för mig så att jag har inte mycket att jämföra med.
Nej, men du kommer ju att vara en återkommande gäst här under slutspelsvåren. Johan Svensson, Sandra Lindström, Jennifer Engström, mina Expressen-kollegor och även Bonnier News Local Reporter kommer att vara med här under stunder av slutspel och kvalvåren. Men du kommer dela på ansvaret med Harald Lyckner också. Så vad tycker du om att vi ska ringa in honom?
Bra. Jag har saknat Harald i poddarna. Det är alltid, och även tv. Det är alltid kul att lyssna på Haralds insikter och åsikter och kunskap. Så att han är saknad.
Nu hörde ju inte du det där Harald, men Johan Hedberg sa precis att du är saknad i svensk ishockey. Jag tror att väldigt många är beredda att hålla med om det. Kan du inte inledningsvis här i Hockeypuls podcast och din debut som gästexpert i podden under slutspels- och kvalvåren 2024 berätta lite om hur det här året utanför TV-rutan har varit för dig?
Nej, men det har ju naturligtvis varit något nytt efter 11 år i rutan och en himla massa mil i bilen, så var det ganska skönt att sitta i tv-soffan och sen kunna bara gå in och lägga sig när matcherna var slut. Så det var ju lite annorlunda, men det är klart, har man hållit på med hockey och varit ganska involverad i, ja, sen 1974 i princip, så var det något nytt som man måste lära sig. Men samtidigt så är jag fortfarande väldigt nöjd med mitt beslut. Och den här vintern har inte varit så roligt att ligga ute på vägarna med tanke på vädret som har varit. Så att ibland har jag faktiskt tänkt att när det kräksnöar här, oj, idag skulle jag varit i Gävle om jag jobbar. Vilken tur jag är hemma.
men som du säger, jag menar, du hade 50 år i ishockeyn-tjänst i olika roller. När du väl släppte taget, vilka känslor skulle du säga bubblade inom dig då?
Nej, men det växte fram det där beslutet och jag menar, allt tar sin tid på något sätt och det finns jättemånga duktiga unga som har kommit fram här. Jag tänker speciellt på en sån som Almen som har kommit in och gör det hur bra som helst. Pigg och kry och vaken och har koll på statistik och kan serierna och man måste släppa fram de här killarna också. Det ska inte sitta gamla pensionärer där och växa fast på något sätt utan ombyte. Det är viktigt.
Ja, men jag är i alla fall väldigt glad att jag får damma av dig här för Hockeypuls podcast under den här extra våren. Hur känner du för det att du kommer gästspela här några gånger de närmaste veckorna?
Ja, men Adam, nu fick jag ju titta på matcherna på ett lite annorlunda sätt i och med att du satte mig på det här provet. Nu har jag ju suttit och slappat och liksom inte haft den där järnkoll som jag hade när jag jobbade. För då behövde jag inte se nummer. Då räckte jag se dem ut på isen och de åkte så visste jag vem det var. Nu har jag fått skärpa till mig lite här två kvällar i rad för att liksom nörda ner mig lite grann. Men det har varit ganska roligt faktiskt. För när man har sett matcherna nu, framförallt de här play-in-matcherna då, två gånger, så lär man känna spelarna mycket, mycket bättre och se lite mer vilka som är viktiga och vilka linjer som tränarna har lagt upp och vad de jobbar på och så vidare och så vidare.
Men du, jag tycker att vi dyker in i de här åttondelsfinalerna direkt nu. Och Almtuna åker ur, deras säsongen över efter att Nybro vunnit med två raka matcher. 4-0 i den här sista som utspelade sig under onsdagskvällen. Och alltså den här sensationella resan som Nybro varit inne på som nykomlingar 23-24, den bara fortsätter just nu. Och precis innan nedsläpp också så utsågs Tommy Samuelsson till Hockeyallsvenskans bästa tränare. Och 64 år gammal, han är äldst i det där gänget. Men bevisligen så håller han ju fortfarande. Och jag tycker att det är, Harald, det är fantastiskt fint att se på något sätt. Det är bara uppiggande.
Ja, men så är det ju. Ärligt talat så är väl ingen som känner Tommy bättre än vad jag gör. Vi har växt upp i Mariestad ihop och bott ihop här i Karlstad och spelat hur många år som helst tillsammans. Så jag är så imponerad av det drivet han har. Han är ju en gammaldags tränare, men har hängt med utvecklingen och kan ta ungdomar på ungdomars sätt 2024. Och det är imponerande tycker jag, med all teknik som har kommit till och så vidare. Men han har hängt med det där och han älskar det här dagliga jobbet. Och när jag tittar liksom på hur de spelar och ser många sådana här små grejer som backarna gör, va? Vicka lite åt ett håll, går åt andra, skapar sig tid, kör lite reverse bakom mål, pratar med varandra när de lägger ut, när de vågar hålla i. Och det är så typiskt med sådana saker som Tommy har jobbat med dagligen. Och man ser ju också vilken utveckling många spelare har haft här i Nybro. Och jag tror att många SHL-tränare, sportchefer, gärna sätter spelare på tillväxt i Nybro, för de ser att de får en enormt fin utveckling där. Så att jag är inte förvånad att man klarar sig bra, men att man skulle klara sig så här bra, det trodde jag nog inte.
Mm. Och det är ju beundransvärt med det där brinnet, personen, glöden som finns hos Tommy Samuelsson. Det är bara lyfta på hatten för det. Och han sa ju det i intervjun efteråt hos Kajsa och Fredrik i TV4-studion, att han tycker att det är självklart att Tex Williamson är MVP i Hockeyallsvenskan. Jag är inte beredd att gå så långt, men som Tex storspelade här i den sista åttondelen mot Almtuna, så kan man ju säga det att den betydelse han har haft under den här säsongen, undrar vart Nybro hade varit om inte han stod i mål. För jag tror att de snittar 2 poäng per match med honom.
Ja, men så är det ju, Adam, att när du bygger ett lag så måste du börja med en väldigt, väldigt duktig målvakt. Lägg pengarna där. Och ett slutspel, så jag brukar ha 5 punkter i ett slutspel. Och nummer 1, det är målvakten. Nummer 2 och 3, det är powerplay, boxplay. Och sen kommer det att tjäna nyckelspelarna. Måste liksom driva laget. Du ska inte tro att någon junior i fjärde kedjan avgör det här. Utan drivet måste komma från kärnspelarna på något sätt. Och sen den 5:e punkten, det är liksom hur man hanterar skador och sjukdomar för att ställa upp med så bra lag så länge som möjligt. Håller du de 5 grejerna brukar det gå väldigt, väldigt långt i ett slutspel. Och jag tycker Nybro har många av de här ingredienserna. Och glöm inte bort vad Silvander betyder när han kom in med den erfarenheten. En sån som Torp här betyder jättemycket. Och sen har du ju spelare som alltså gör en liten omstart. Jag tänker på Ljumma, jag tänker på Styv och Molinde, här heter Moldén och många sådana här. Hannes Johansson har varit med länge. Det är spelare som vill ha någon form av revansch. Och det får de här i Tommys lag.
Nu touchade vi lite vid målvakterna här. Tex Williamson och på andra sidan Jörgen Hanneborg. Jag har en spaning där. För jag kikade till hans målvaktsmask. Eller jag såg den ju under hela den här matchen. Och det måste vara metallikfärger. För det ser ut... Alltså tycker jag som att han skulle kunna höra hemma i Vegas kasse igen. Och är för så mycket glänser den. Vad tycker du om den där Vegas-fierade masken som han bär, Hanneborg?
Jag trodde han drömde om att få guldgallret någon gång i tiden när jag såg den masken.
Ja, men den sken bra, va?
Ja, den sken jättebra. Men ska vi vara riktigt ärliga, Adam, så har det varit 2 väldigt jämna matcher här.
Absolut.
Siffrorna är alldeles för stora mot vad resultatet har blivit. Men Almtuna ledde 2 gånger där i Uppsala Och när Nybry gick ifrån till 4-2 så klev de på ordentligt alltså. Hade många bud för att komma ikapp till 4-4 och då klev Tex fram. Samma sak idag, Nybry gör 1-0 men sen i andra perioden, det är ju helt och hållet armturna. Så det är ju Tex som håller dem levande där kan man säga. Så att matcherna har varit mycket, mycket jämnare än de resultat som står på tavlan efter matchen. Så jag har all beundran för detta Almtuna. Alltså jag menar, de blir av med de fyra kanske bästa spelarna. Men ändå så ger de sig inte. Utan de går ihop som ett lag och krigar hela vägen. Det ska de ha väldigt, väldigt stort rum för.
Ja, och det går ju här leda till ledarna med Robert Kimby i spetsen. Men även sportchef Tony Mårtensson. Jag tänker vi kan ju ta tillfället i akt här och göra ett bokslut på Almtuna. Och kanske även Mårtensson och Kimbys sessioner i föreningen. Robert Kimby har haft ansvaret i 3 säsonger, 21, 23, 24. Han har tagit laget till 1/8 alla de gångerna trots att det har varit en sviktande ekonomi i klubben och han har ju fått bygga unga lag. Alltså jag tittar bara på snittåldern under de säsongerna och det är 23 till 24 under samtliga. Robert Kimby som ledare, du har ju stött på honom ute i alla möjliga arenor ute i Hockeyallsvenskan när du jobbade. Vad tycker du sticker ut hos honom?
Ja, men alltså, Kimby, att han gör någonting bra, det går att stå utom allt tvivel. Det går inte bort att han var ju assisterande uppe i Björklöven. När de slog inte de poängrekord i Hockeyallsvenskan det året. Exakt. Och kanske borde gått upp också om vi hade fått spela färdigt detta. Sen hur han är som tränare, det är faktiskt omöjligt att säga, för då måste jag få vara med på lite träningsgenomgångar och matchgenomgångar och
du kanske
vidare.
Ska åka till du kanske ska åka till Uppsala någon dag här då?
Nej, men bevisligen gör han det bra. Han gör ett väldigt sympatiskt intryck och du hörde på intervjun efter matchen här, det är ju inga undanflykter utan han är ju väldigt rak, saklig och ärlig hela tiden, har bra koll på läget, så att han kommer lyckas bra framöver och kan komma tillbaka till hockeyn. Han var ju borta ett tag, prova på lite annat jobb, men hockeyn visar sig vara det man skulle syssla med och det tror jag vi ska vara väldigt glada för.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är en illa dold hemlighet att Robert Kimby kommer att bli Djurgårdens nya tränare och Tony Mårtensson, det har ju redan presenterats, det är officiellt att han kommer att vara assisterande GM/sportchef till Peter Jakobsson i Linköping. Nu när de här två lämnar så är det ju Niklas Danielsson som kliver in på sportchefsposten. Marcus Ragnarsson och Marcus Åkerblom har ju vi uppgifter på kommer stå i båset. Vad tänker du om den konstellationen som ska ta det här vidare nu?
Ja, det är ganska stora skor att fylla för de här killarna. Men tar vi Ragnarsson så har ju varit tränare hur många år som helst tidigare. Både som assisterande och huvudtränare i Almtuna. Så han om någon känner ju till den klubben. Sen ska vi ju veta de förutsättningar de har att jobba efter. Det är ju kanske den minsta budgeten i hela Hockeyallsvenskan tillsammans med Västervik kanske. Och de har ju en hall som... Ja, man får ju plocka på sig alla kläder man har hemma i garderoben för att gå dit och titta. Så att de har ju inte mycket som liksom tilltalar spelare att komma dit, publik att komma dit. Och det är därför jobbet som de har gjort under flera år här är ännu mer berömvärt.
Nu blir det här en passus, men Djurgårdens tränarstab nästa säsong. Ska vi säga att det är Hockeysveriges mest spännande? Robert Kimby, Mikael Holmqvist och Patrik Andersson. Känslan är att de kan uträtta stordåd tillsammans. Nu blir man ju lite fundersam bara med Mikael Holmqvist som har fått känna på hur det är att vara huvudtränare och gjort det bra också i Djurgården här under säsongen. Nu ska han kliva ner till den assisterande rollen igen och släppa över ansvaret till Kimby. Hur tror du att det kommer bli?
Ja, men det tror jag han var fullt medveten om när han skrev under det här kontraktet, för att Kimby var ju klar ganska tidigt om vi ska tro alla uppgifter som har florerat. Nu har jag tränat både Mikael Holmqvist och även Patrik Andersson i Mora. Så jag känner de där killarna ganska väl. Och jag håller med dig. Det är en väldigt spännande konstellation. Väldigt moderna tränare. Så att jag tror att de kan göra det riktigt bra där om de får lite lugn och ro. Djurgården är ju ändå Djurgården och en av de kanske tuffaste klubbarna att träna. Men Wikegård får väl gå in och stötta dem och ge dem arbetsro och ta lite sköld framför dem.
Vi hoppar till den andra åttondelen. Bickalskoga Kalmar. Kalmar vann ju det första mötet på hemma is och nu blev det en 6-0 för Karlskoga i Nobelhallen. Och det var ju en rivstart på den matchen. Det var ju två mål inom loppet av 3 minuter tror jag, och när halva perioden, den första alltså, hade spelat så stod det 3-0 till Bickalskoga. Och jag tror ju att det är Karlskoga som kommer gå vinnande ur det här till slut. Vad har du fått för känsla kring det här mötet, Bickalskoga Kalmar?
Ja, alltså först och främst är jag imponerad av Kalmar. Jag menar, jag får reda på att man får spela hockeyallsvenska så sent och ändå få ihop ett lag och göra det så bra. Det är bara att lyfta hatten på det. Nu har ju de, precis som Nybro, en hel del importer då som kanske hjälpt till att lyfta det här laget. Men fortfarande väldigt många ettanspelare som har klivit in och gjort det riktigt, riktigt bra. Så att de ska ha all kred som finns. Och jag tycker de vinner första matchen helt rättvist. Då är jag faktiskt väldigt besviken på Karlskogas sätt att uppträda. Att vara på insidan, liksom offra sig lite grann. För de har ju väldigt rutinerat lag. Jag menar Torell och Fransén och de här grabbarna, Hjälbert, Kokkonen. De har ju varit med ett tag och de ska ju liksom leda det här laget på ett bättre sätt än vad de kanske gjorde. Nu klev ju Henrik Larsson fram och gjorde ett mål där och gjorde väl ett par poäng idag också. Och det var väl precis som Oket släppte för dem idag. De har inte sett hela den matchen, men de fick ju drömstart som du sa. Och nu har de ett avgörande på hemmaplan imorgon. Och det ska de väl kanske greja, kan man tycka. Men räkna inte bort Kalmar, de har ju allt att vinna.
7 av 8 lag kan vi nu skriva in i kvartsfinalerna. Det är Brynäs, Södertälje, AIK, Djurgården, Mora, Björklöven och nu välkomnas ju Nybro dit. Om jag säger så här, Harald, att vilka ska gå vidare, det har jag redan bassonerat ut i podden. Då tror jag att det blir Brynäs mot Nybro, Södertälje, Bickalskoga, AIK, Mora, Djurgården, Björklöven. Tror du att det är 4 rimliga kvartar? Vi vet att Brynäs väljer först och därefter SSK, AIK och slutligen då Djurgården får ta det som blir över.
Jag tror du har helt rätt. Det är det som alla kommer att tippa på. Det enda som kan ställa till det lite grann, det är att Södertälje, de blev ju valda av Mora i fjol och blev utslagna av Mora. Det är om de vill liksom ha revansch på just den grejen. De har ju de och Karlskoga att välja på, för jag tror inte de tar Björklöven. Men jag tror du har helt rätt, de kommer att ta Karlskoga och då blir det ju väldigt intressanta möten här med både AIK och Mora och framförallt då revanschen Djurgården mot Björklöven. Det är ju en match som vi kommer ihåg den serien från i fjol och nu ska vi få se en repris på det.
Vi kommer ju säkerligen framöver här prata om de hockeyallsvenska kvartarna ännu mer. Så jag tänker att vi kan fokusera på ödeskvalet. Östersund, Västervik nu utjämnar jämtarna till 1-1 i den matchen. Och det var enormt viktigt, ska vi säga, Harald, för deras del, för att åka ner med en 2-0 i den matchserien och bussa till Småland. Det hade inte varit speciellt roligt för Östersunds IK.
Nej, det hade varit enormt tufft och de hade väl en utmaning här idag och avgjorde väl, det var 40 sekunder kvar eller något sånt där. Men nej, det är mycket nerver här. Väldigt mycket nerver och betyder så oerhört mycket. Västervik har ju varit i situationen tidigare och klarade ju inte i fjol mot Tingsryd. Det är det sen en del där också. Men det är ett sånt där oberäknigt lag. Ändå på pappret så tycker jag att Östersund är bättre. Men som alltid ska det spelas om det på isen. Och jag tror att det kan bli en ganska lång serie det där.
Jag såg delar av den andra matchen. Kikade hela första perioden och även sista 5-6 minuterna av den tredje. Och jag vet inte, jag kan väl säga att det var mycket hjärta, lite hjärna i den matchen. Alltså det var två lag som försökte väldigt mycket, men passningsspelet satt inte alla gånger. Det var inte speciellt hög kvalitet på matchen heller. Östersund är ju bättre än vad de är i första matchen. Jag vet att många av ledarna i den klubben var väldigt besvikna över hur de såg ut då i det första kvalmötet. Här kommer de ändå ut och sätter press på Västervik direkt och tar ju också, Eller, de tar inte ledningen, det är Västervik som tar ledningen, men de hämtar i kapp och går upp till en 2-1 ledning och sen 2-2, och i slutminuterna så står ju Pontus Teltonius för ett, ja, men ett direkt svagt ingripande när han lägger pucken bakom sig och Östersund snappar upp den och Daniel kan lägga in 3-2 med mindre än en minut kvar. Och jag vet inte, du som har varit med på sådana här negativa kvalresor tidigare och sett vilken enorm mental belastning de inblandade sätts inför. Hur tror du att de känner sig just nu inne i Östersund när de får på något sätt andas ut efter Örns avgörande?
Jag tror att de andas ut något oerhört, men vi ska ju också komma ihåg att det finns en anledning att de här två lagen är sist och näst sist. Det är ju inte de bästa lagen i den här serien. De gör ju lite misstag, det är därför de har hamnat där. Nu har ju bägge lagen kunnat förbereda sig under lång tid på det här. Och jag tycker faktiskt att Östersund fick bättre ordning på spelet när de fick in, nu får du rätta mig, men är det Läktare eller vad heter den här tränaren som var i Västerås?
Ja, det stämmer. Tero Läktare, exakt.
Ja. Ja, att de såg mycket bättre ut i deras grundspel och arbetsuppgifter sköttes på ett bättre sätt. Så att jag trodde nog att de var redo för detta. Men jag fick ju, som tur är, jag aldrig själv spelat ett negativt kvar. Men jag var väldigt nära när jag var i Linköping. Och när jag åkte dit så tänkte jag att det här laget har ett slutspel. Men när jag kom in i omklädningsrummet och såg hur stukade killarna var, så tänkte man, vad är det som händer? När det inte går som det, varför underpresterar 22 spelare? Och det är en otroligt intressant grej att få uppleva och försöka att ändra på. Men det sitter väldigt mycket mellan öronen i den här typen av matcher. Det är jag helt övertygad om. Och då gäller det att ha någon som vågar liksom leda det här tåget. Sätta sig som lokförare och liksom visa, så här gör vi.
Östersund hoppas ju såklart få behålla sitt allsvenska kontrakt 2024-2025. För då kan den där lokföraren bli Linus Widell. Vi har ju uppgifter, alltså vi på Expressen, jag och kollega Johan Svensson, att det finns en kontakt mellan Östersund och Widell. Och han är öppen för att flytta upp till Jämtland. Jag tycker ju att det här är sensationellt. Att det här ens är på bordet. Att det här är tänkbart. Att förra säsongens MVP... Och om man ser till de senaste 2 åren, den spelare som gjort flest poäng i Hockeyallsvenskan överväger att flytta till nästjumbon som just nu kvalar sig kvar i ligan.
Ja, jag tror jag läste någonstans. Är det hans fru som har någon form av koppling dit upp?
Som är ifrån de trakterna, exakt. Och det är ju en anledning. Men även att han vill ha ett längre kontrakt, och det verkar inte Södertälje vara beredda att erbjuda i dagsläget. Och Östersund, de har kapital för att plocka in honom också. Så att lönen verkar inte vara ett bekymmer.
Ja, då tror jag, Adam, att det är så här. Att det är en deal inom familjen. Att om han varit, hur många år var han borta i Ryssland? Det var 10-12 år, eller på att säga.
Ja, det blir något.
Han har fått styra allting under hela den här perioden. Nu är det hennes tur att bestämma lite grann. Och att han då är så duktig hockeyspelare gör ju att han kommer in och får en bra start upp på ett nytt ställe. Och det är bästa sättet, det är att spela hockey. Kommer i kontakt med mycket människor och så vidare. Och han är ju en stor profil dessutom och skulle tillföra hur mycket som helst i det här laget. Så att, varför inte? Det är ju jätteintressant för hela familjen att få en bra start på ett nytt ställe.
Ja, det skulle ju vara ett dragplåster för Östersunds fortsatta hockeyallsvenska satsning och etablering också. Och pratar man bara ute på isen, alltså den stjärna han är i hockeyallsvenskan just nu. Jag tänker så här, han blir ju såklart den bästa forwarden, den bästa spelaren i Östersund. Vem är nummer 2? Hur långt ner måste han hoppa egentligen? Är det Daniel Örn? Är det Johan Mörnsjö? Vem ska man välja därefter? Det måste ju vara den klubb som har det största glappet mellan 1:an och 2:an.
Jo, men vänta, de kanske drar till sig mer spelare tack vare Widell.
Ja.
Så kan det också vara. Men intressant. Sen är det mycket möjligt att de blir kvar oavsett om de får stryk. För om jag har förstått det så hänger ekonomin i Västervik på en väldigt, väldigt skör tråd. När man får samla pengar till bortamatcher, då är det väl inte så bra beställt. Det har ju skett förut att lagar och tur hockeyallsvenskan när man inte har koll och ordning på ekonomin.
Precis, så är det. Harald, jag tackar dig för den här 20-25 minuterna, eller vad det nu blev, där vi snackade hockeyallsvenskan fullt ut. Du kommer ju vara med längre fram också. Hur tycker du att det känns att du kommer vara en stående gäst i Hockeypuls Extra?
Jag är lite nervös naturligtvis. Nej då, det är bara kul att snacka hockey. Det har man ju gjort med väldigt mycket annat folk under hela vintern här. Så att det är helt nollställd man väl inte. Utan det är en sjukdom som är svår att få bukt med. Den lever kvar i kroppen och hjärnan snurrar runt det här som man har levt med i stort sett hela sitt liv. Så att det är bara roligt.
Ja. Tack för den här gången Harald. Uppskattar det.
Tack själv.
Och jag säger tack till alla lyssnare också som hängt med i det här första avsnittet av Hockeypuls Extra slutspel / kvalvåren 2024. Vi är tillbaka imorgon igen med ett nytt avsnitt och sen smattrar vi på med episoder de kommande veckorna. Vi kommer ju också klämma in ett NHL-puls varje vecka här framöver. Så häng med, och vill ni ha era röster hörda, då kan ni mejla adam.johansson@expressen.se eller hör av er på Instagram, där heter vi Hockeypuls. Så, då säger jag, Johan Hedberg och Harald Lyckner, tack för oss. Puss och kram på er. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.